Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Det är lika klimatskadligt att använda skog och avverka skog som att använda fossila källor, till exempel för energiuppvärmning.
I omställningen till ett samhälle där vi inte längre släpper ut några växthusgaser måste vi byta ut många av de material vi känner till idag och de som vi använder idag mot andra material. Och skogen tycks vara källan till de flesta sådana nya material när man pratar med folk. Fler hus ska byggas av trä, plastförpackningar ska ersättas av papper, bomull ska ersättas av träfiber, fossila bränslen av lut, en restprodukt från massaindustrin. Så frågan jag har ställt mig förstås om skogen räcker och hur ska man vårda den för att maximera upptaget av växthusgaser? Som relativt nybliven skogsägare är det också någonting som ligger mig varmt i hjärtat att försöka förstå det här så man kan sköta dem rätt. Och om någon kan svara på det här så är det Stig-Olof Holm. Han är universitetslektor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Och han och jag möttes på möbelmässan i Stockholm innan jag skulle moderera ett samtal om skogen för att prata om skogens roll i klimatomställningen. Hur hållbar är den svenska skogen? Och vad tycker han att man borde göra att sköta den på det optimala sättet för att nå klimatmålen? Och jag ska be om ursäkt för att bitvis kan ljudet här vara lite störande av att det kommer in lite folk i bakgrunden och pladdrade. Men jag tror att det går att stå ut med. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, passa på att göra det nu för att inte missa att lära dig om ämnen i kommande avsnitt. Och som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se med tips på gäster eller ämnen du skulle vilja ha perspektiv på. Flera av de förslag som har kommit in den vägen har blivit program. Så mejla till perspektiv@vadvivet.se. Och därmed är det dags för Stig-Olof Holm. Jag tänker vi ska börja med att prata om den svenska relationen till skogen. För den är ju på något sätt avgörande för att också förstå hur vi vill hantera skogen. Vi är ju en skogsnation och vi förknippas mycket med det. Man har skrivit böcker om granskogsfolket och sådär. Vad är det som skiljer den relationen skulle du säga med mot andra länder, till exempel Europa?
Ja, för det första om man är runt i världen och pratar med folk lite grann så har man ju en mer... Och i länder som Tyskland till exempel, kanske även USA och en del latinamerikanska länder, en syn på att man ska bevara naturen. Man har ju skyddat betydligt mer skogar än i Sverige. Så att, jag kan säga, den här synsättet då som skogsindustrin kanske rider på lite grann, om att man tar hänsyn till biologisk mångfald och så, det stämmer inte riktigt i verkligheten. Det finns ju naturligtvis så att vi har privata skogsägare som kanske är självverksamma och har gjort det genom åren och flera generationer tillbaks. Men det är färre och färre och tyvärr så drar man ju upp oss med entreprenörer, skogsbruket som då sköt avverkning och återplantering med tallmonokulturer i Norrland och granmonokulturer i södra Sverige. Så att det finns liksom ett glapp i tid och rum här som är problematiskt.
Men också ett glapp i tankesätt, tänker jag. För vi vurmar ju om skogen. Ute i skogen är det naturliga och liksom så. Och sen samtidigt så, det vi förknippar med den naturliga skogen är ganska mycket monokulturer. Det är inte John Bauer skog som står där ute direkt.
Nej, det är ju någonting som mest kan liknas med plantager då. Mm. Det har ju förändrats och... Jag gjorde lite beräkningar, jag publicerade en artikel i Journal Sustainable Forestry för i 5 år sedan. Där jag utifrån Riksskogstaxeringens material har skattat området norr om Dalälven. Och där då, det var 2010 års data, så var ju omvandlingen ungefär 30% av seminaturlig skog som då hade blivit tallmonokultur. Alltså tall- och kontortamonokultur i olika åldersstadier. Så att det har gått ganska långt, den här omvandlingen.
Mm. Kan det ha att göra också med att vi har så mycket skog här om man jämför med då Frankrike eller Belgien eller Tyskland för det delen också? Så för de har ju inte närmelsevis så mycket skog som vi har. Att vi kanske tar det lite grann för givet. Det är klart att jag ska kunna ta ner det här och sätta den här tall. Och så, för det finns så mycket annan skog på något vis. Att vi inte förstår värdet.
Ja, det är ju hur man definierar skog. Det är lite mycket... språkförbistring här. Jag menar, FNs definition är ju att man ska ha 10% krontäckning och du ska ha 10 meter höga träd. Så det platsar ju oljepalmplantager eller äppelodlingar in också. Mm. Men om man tänker sig att vi ska ha ett mer fungerande ekosystem då, att vi ska följa skogsvårdslagens miljömål och portalparagrafen och så vidare, så är det ganska lite skog kvar i Sverige. Vi har ju kanske 2-3% som är då någon sorts riktig naturskog. Ja, det är ju det mesta är uppe i fjällen då. Och sen är det ju, merparten kanske är ju då seminaturlig skog, alltså vanlig bondeskog.
Mm.
Men sen har man ju kanske 30-40% som är då granplantager i södra Sverige, tallplantager i norra Sverige. Då är olika åldersklasser. Så att den här landskapsförändringen har gått ganska långt. Och det här måste ju liksom folk få reda på.
Mm.
Det är ju inte så att, jag menar ute vid Lidingö här söder om Stockholm, så har vi ju jättefin blandskog med ekar och gamla tallar och så här. Men så ser det inte ut om man är i Kingåsele till exempel i Norrland. Det är de här bolagsskogarna. Det ser ganska olika ut i södra Sverige och i norra Sverige, skulle jag säga.
Mm. Det är mer monokultur längre om ut man kom.
Ja, och det är mycket ägarbilden som avgör. Längs kusten och kring så här, byarna finns det ju kvar en del seminaturlig skog, så att säga. Men passerar man det stolpen när det står Modo eller Holme sånt där, då kommer man ju, öppnas ju det här kalhyggena och det här plantagelandskapet bort mot horisonten.
Just det, för det blir lite det opersonliga. Det är ju det som man kan anföra som kritik mot det moderna skogsbruket, att det, menar, det är ju väldigt effektivt. Det har ju, det här produktionsskogen kommer ju från att vi alltid haft, alltså skog har alltid varit viktigt som exportvara, och då ska man effektivisera. De här stora bolagen blir ju lite opersonliga. Det blir ju att jämföra äpplen och päron om man jämför en, någon som har en 20-30 hektar som i någonstans som man har ärvt, och de här stora skogarna. Men det påverkar ju ändå på något sätt. Alltså det blir, på något sätt blir vi ju allihopa som äger en bit skog produktionsägare, eftersom också hur vi, när vi bara rent som fysiskt säljer timmerstockar, så får vi ju pris efter om de är på enligt vissa längder och vissa dimensioner. Men är de liksom lite för krokiga, är de lite för grova till exempel, så får man liksom avdrag. Att det verkar som så mycket arrangerat efter att det ska vara lätt att hantera snarare än trevligt att vara i.
Ja, det är ju det. Men man kan ju göra kombinationer. Alltså, du kan ju använda urvalsförädlat och proveniensförflyttat plantmaterial, men istället för att säga att bara tall liksom, över hela hygget, så kan man ju i, man har ju, planteraren har ju två plantkassetter med sig, en på varje höft.
Mm.
Köper och skogsägare in både gran och tallplanter, och i svackorna på hygget sätt lite mer gran, den passar ju bättre där det är fuktigt, och på kullarna lite mer tall och gradient av varannan gran och tall. Och sen lämnar man kanske 5 meter istället för 2,5 meter mellan planterna. Då får ju lövet en plats att etablera sig. Vid kommande röjning så ser man till att utifrån den skogstyp man har då, om vi har blåbärsristypen eller om vi har för något, så vet man ju vilka trädslag som bör finnas där. Och då går det ju att återbeskoga, så att säga, enkelt och praktiskt och rationellt, och kanske till och med billigare, med en skog som både ger virke och som ger möjlighet till biologisk mångfald att till viss del flytta tillbaks. Den blir mer klimatresilient och så vidare. Du får en massa ekosystemtjänster med en mycket enkel åtgärd.
Mm.
Där naturligtvis då skogsägaren kan säkra den här skogen mot de pågående klimatförändringarna. Annars får vi ju som i södra Sverige mycket granbarkborreangrepp, och Norrland kanske törskator på tallar och sånt där. Och vi får mycket mer bränder och stormfällning. Forskningen visar ju det otvetydigt.
Mm.
Skogsstyrelsen har gått ut på hemsidan för många år sedan och sagt att man bör inte lägga alla äggen i en korg. Det är viktigt att försöka få tillbaka blandskog.
Mm.
Och så. Så att det är så uppenbart, men ändå så sker det inte det här. Och jag har frågat då, liksom,
nu hör man ju frustrationen i din röst. Varför?
Ja, varför gör man inte det här? Och jag frågade en sån här, jag ska säga, planerare för ett större skogsbolag då i Norrland. Varför sätter ni bara tall? Ja, man kan ju sätta, kanske ibland sätter man någon gran i nederdelen av hygget, men det blir ändå monokultur.
Mm.
Ja, då säger ni att på grund av kostnadsbilden så är det mycket folk från andra länder som gör den här planteringen. De kan man ju betala lägre löner då än svenskar. Och då ska man ju börja skriva instruktioner på olika språk. Det är som en förklaring för att man gör de monokulturer och skogen mer mottaglig för klimatförändringar. Det är sådana här argument man får höra från skogsbolagen.
Det känns ju som att det går, om man bara googlar vad tall heter på estniska, så har man löst det på något vis.
Alltså, ja, på något sätt. Alltså, det skulle ju gå. Ja, nu vet jag att man vid röjarlagen så har man väl lite instruktioner som kommer från andra länder, men varför inte också ha det här med hur man återbeskogar?
Ja, det är som att man har gått bort sig i liksom effektiviseringen, så man försöker maximera istället för att optimera.
Ja, det kan jag hålla med om, att vi behöver på något sätt få tillbaks kvalitetstänkande och den gamla forskningen. Jag menar Fredrik Eblings skogstypschema till exempel. Nu pratar jag om 1960-1970-tal. Men det finns ju riktlinjer för hur träd ska stå och så vidare beroende på markförhållanden.
Mm.
Och det här är ju praktiskt rationellt enkelt att göra.
Mm.
Och så att vi har ju ungefär 1,5 miljoner hektar nu som är hyggen och ungskogar yngre än 10 år. Vi kan direkt starta en ekologisk restaurering där och få tillbaka en mer klimatresilient skog och klara den här klimateffekten på ett bättre sätt. Alla stormarna som kommer att öka, alla värmen och bränderna och sådär. Det här är en jätteviktig del.
Och dessutom så är det ju så att vi har, när jag läst på så står det, som framgår det ju ganska mycket, mycket som forskningen går framåt. Vi har ju också att bara förstå hur komplext skogens system är och att det stora delar är bortom vårt kunskapsfält och vår förståelse. Vi trodde ju att vi hade det här ganska klart för oss, inte minst på 60-talet när allt var rationellt, men jag tänker exempel på den här forskningen som kanadenska forskaren Susanne Simard gjort. Hon gjorde väl känd för den breda allmänhet i boken Allt jag lärt mig om träden, som ju bland annat handlar om att genom underjordiska nätverk så kan träden då kommunicera med varandra och samarbeta. Och man pratar om moderträd och dotterträd och, man, det är som det, och hur de kommunicerar med olika svampar och använder dem. Liksom. Det är ju något väldigt nytt som sker, så kanske kan det vara någonting som får liksom grejer att hända? Vad tycker du själv är liksom intressantast i den här skogsforskningen nu och vad du tror kommer att få genomslag?
Ja, det där är ju intressanta publikationer. Hon har ju hållit på några år. Det finns ju forskning då, om vi tar från SLU då, som väl menar på att det här är ju en gradient också. Så den här relativa flöden av kväve mellan svamp och träd så att säga, det beror ju lite grann på också produktiviteten då. Så att man kan väl säga att desto mer produktiv skogen är, desto mer fungerar den här nursing-effekten, alltså att man får ett flöde då till små planter. Men har vi lite grann lägre produktivitet så kan svamparna bestämma också lite grann att ta åt sig flödet åt andra hållet. Så att det är
så
ju
hög bonitet, är det vi, det är på de ställena som vi kan förvänta oss att det här sker under marken. Men när det är i kanske fjällskog så är det inte lika mycket.
Ja, alltså vi har ju naturligtvis, om vi gör kalavverkning i fjällskog så här, så får vi ett bortfall kanske av 75% av svamparterna på sikt. Och det kommer ju att ge negativa effekter. Men grejen är ju den att den totala omvandlingen av Norrland som nu pågår, den är ju bara 50-60 år gammal. Så att det är ju ett fullskala experiment. Medan i södra Sverige har väl haft någon omdrev på det kalhyggesbruket. Och det gör ju det att vilka effekter man får så här på sikt, det är ju lite svårt att säga. Men samtidigt är det ju också så att gör vi sådana här ingrepp som man nu håller på med, liksom totala ingrepp i hela ekosystemet, så läker ju så mycket långsammare i de här lägre produktiva områdena. Och man får tillbaka arterna fortare om vi är nere i trakten av Simrishamnen uppe i Jukkasjärvi så att säga. Så att det är ju det som man måste förstå, det att effekterna av det här handlar om successiva massor med olika variabler längs gradienterna. Och det är inte bara det avlånga landet, utan som jag sa tidigare också hur hygget, ja, topografin ser ut där och så. Så att forskningen kommer, men det kommer också hela tiden nya kunskaper kring det här. Och det som nu är viktigast, som jag ser det, är att man tar in tidsfaktorn när det gäller skogsbruket. Och borealskog, alltså den svenska skogen, har passerat bäst före datum som lämpliga att använda och ersätta fossila produkter med.
Eftersom, menar du då?
Jo, alltså vi har ju Parisavtalet som säger att vi ska nå netto-nollutsläpp då kring 2045, alltså, ja, kanske inom 30 år eller så, för att ja, klara många miljömål. Och vi har, det viktigaste är liksom att undvika att växthuseffekten blir självgenererande, att man passerar så kallade klimatmässiga tipping points. Och forskningen visar ju då inom klimatforskning att det sker, börjar ske någonstans vid en temperaturökning mellan 1-3 grader av atmosfären. Och vi ligger på 1,1 grader nu ungefär. Mm. Så att vi kryper närmare det här. Och det betyder att avverkar vi då träd i Sverige idag, så har de tagit tillbaka det här kolet ungefär om 80-100 år. Och det är ju då ungefär 50 år för sent.
Mm.
Så därför så är det lika klimatskadligt att använda skog och avverka skog som att använda fossila källor, till exempel för energiuppvärmning. Det är tidsfaktorn som nu är viktig. Och det här är helt nytt egentligen. Och det är många skogsbrukare och folk som jag träffar och så, som inte har en aning om det här. För att man är inte riktigt insatt i IPCC, alltså FNs klimatrapporter. 1,5 graders rapporten kanske och så vidare. Så att man kommer att måste lägga om skogsbruket och kraftigt minska avverkningen.
Mm.
Eftersom potentialen där jämfört med allting annat vad gäller klimatåtgärder är enorm.
Men ska vi då bara ta och backa, för det är någonting här liksom, men vi hör ju ständigt om detta, om hur skogen bidrar till klimatet. Men exakt på vilket sätt bidrar den? Hur tar skogen upp koldioxid eller växthusgaser från atmosfären? Och det är ju inte bara träden utan liksom hela ekosystemet.
Ja, det sker ju hela tiden ett upptag av koldioxid och det sker hela tiden en avgivning av koldioxid.
Mm.
För träd och djur och svampar och alltihop, de andas ju och använder socker som då bryts ner och släpps ut. Det här cellandningen som man kallar det, det sker både i det du har trädbevuxna marken men även på kalhyggen och så vidare. Och sen blir ju då mellanskillnaden mellan fotosyntesen som de gröna växterna har och den här cellandningen, det blir ju nettoupptaget.
Mm.
Det är koldioxid som tas upp då.
Och det här kan man också säga förut att om man tittar på grafer kan man se på vår och höst hur liksom CO2 i atmosfären minskar på våren och då ökar på hösten helt enkelt för att på våren tar träden upp mer och sen när de fäller sina löv så släpper de ut dem mer.
Mm. Jo, så är det.
Och det här är både träden och det är liksom allting som växer i skogen, tar marken också upp det?
Ja, man har ju ett flöde. Och det här mäts ju till exempel då, man har ju sådana här master ovanför skogen, säg norr om Uppsala finns några sådana, det norrunda området. Och så. Och då mäter man ju det som tas in och det som släpps ut från hela ekosystemet. Så att det räcker ju inte bara att man mäter på träden hur de växer. Utan du måste ju mäta på hela ekosystemet eftersom det är det som påverkar atmosfären. Så att det...
Just det, precis. Men det är ju de här många komplexiteterna för bara ett enskilt träd. Det är ju lätt att säga, jag planterar träd. Det har ju varit en populärt sätt att kompensera för utsläpp så att jag planterar träd. Men när tar träden liksom upp det? Det är klart att procentuellt sett, om vi tänker logiskt, borde det procentuellt sett borde de ta upp mycket i början när de växer mycket. Precis som att barn ökar i vikt mycket när de är små. Men i absoluta tal så måste det vara mer i medelåldern så de då absorberar mer koldioxid.
Ja, träden för ju en så kallad J-kurva då. Man får ju en accelererande upptag desto större träden blir för de får ju mer barrmassa då, eller bladmassa, och då ökar ju fotosyntesen hela tiden. Så att det tas ju upp då. Och man kan ju säga att om vi gör ett kalhygge, så det som då händer det är ju att man går ner till ja, nollupptag egentligen. Det blir ju ett utsläpp istället. Va?
Mm. Och det, allt som stod där.
Allt som stod där, utom det som byggs in i väggar och i möbler och så här. Mm. Det kan ju bli kvar en längre tid.
Mm.
Men eftersom man måste räkna på en avverkning inte bara av stamvirket utan även rötter och grenar och sådär, så blir det ju snitt i Sverige ungefär 10% som blir kvar i samhällspoolen av kolet, ja, mer än 10 år.
Mm.
Resten går ut till atmosfären. Så det är ju därför som vi har ett utsläpp på ungefär 100 miljoner ton per år från skogssektorn. Vad som sen händer på det här hygget, det är ju att du får ju då, ja, gräs och små planter kommer in och så växer upp. Och då brukar man säga att själva marken, eller själva hygget där då, marken övergår från att vara en kolkälla till att bli en kolsänka inom, det varierar med bonitet och så, mellan 10-30 år. Men sen ska du ju ha tillbaka träden också.
Men vänta då, det innebär att alltså, från att vi har nu gjort det här kalhygget, som heter något annat på skogsspråk, men det är det det handlar om.
Ja, ja.
Och då, det är 10 år innan det börjar ta upp någonting på allvar.
Ja, ungefär där, men det varierar. Man kan säga att det tar 10-30 år. Mm. Lite. Men det är ju inte det som är det intressanta ur klimatsammanhang, utan det är det man kallar för kolåterbetalningstiden. Och det är den tid det tar för att hela det här utsläppet ska komma tillbaka till samma ställe.
Mm.
För det hjälper ju inte att det sker kolinbindning av vegetation i andra delar av världen. För det skulle jag ha gjort ändå, även om det här kalhygget inte har tagits upp.
Mm.
Så därför blir ju nu på de närmaste 100 åren så blir ju det här ett nettotillskott till atmosfären. Och den tiden har vi inte på oss. Så därför så håller det inte med den här avverkningsnivån. Skulle vi sänka avverkningsnivån som idag är i Sverige ungefär 95% av tillväxten till ungefär storleksordningen 60% av tillväxten, då skulle vi klara ett svenskt klimatmål som också ligger inom, om man kan säga, rättviseperspektivet. Det vill säga att vi är ett rikt land, så vi ska ju snabbare dra ner koldioxidutsläppen än snittet i världen.
Mm.
Skulle vi däremot gå ner till 70-75% av tillväxten som vi hade för 7-8 år sedan,
mm,
ja, då skulle vi ändå öka chansen ordentligt att klara det här målet där vi går ner till netto noll kring 2045. Så att med lite enkla medel och att man ersätter skogsägare för kolinlagring, så får vi ett ytterst kostnadseffektivt klimatåtgärdssystem jämfört med allting annat.
Och då tänker vi att vi skulle ersätta skogsägarna med ungefär motsvarande vad koldioxidpriset är i Europa.
Ja, vi har ju varierande koldioxidpris, men jag tror i Sverige ligger man på, vad är det, 100 euro per ton eller mm, sånt där. Och en kubikmeter, ja, vad ligger det på? Du har ju ett utsläpp av 700-800 kilo eller sånt där.
Mm.
Så att man får ju, avstår man då att avverka några hektar, så att mm, som man har tänkt göra, så skulle du med nuvarande koldioxidpris, om du får samma ersättning som för beskattningen,
mm,
ja, då skulle du tjäna mycket pengar som skogsägare. Och det här är ju liksom jämfört med alla de här investeringarna i järnvägar och i kärnkraft och you name it, så är det ju små potatis du pratar om. Och EU har redan ett system för att ersätta bönder för klimatåtgärder. Man skulle lika gärna kunna ersätta skogsägare. Så det finns ju nästan blanketterna färdiga, va?
Absolut, men sen har ju träd har ju också en livslängd, tänker jag. Jag har två invändningar på dig. Det ena är att träden har ju naturlig livslängd, att liksom det då är gran. Jag har ett bestånd som är ungefär 2000 meter som då ska vara redo att avverka så här. Det är 80-90 år gammalt liksom. Vad skulle jag då låta det bara stå i 30 år och sen skära ner det? Eller skulle jag liksom, eller skulle det bara få stå för liksom evig tid?
Ja, vi har ju en sorts en kolbudget. Så det är ganska enkelt att börja tänka sig att vi i Sverige, för att få en rättvis kolbudget, ska vi ner till netto noll 2030. Alltså det är ju snart.
Mm.
Och fram i den globala, för att klara Parismålet, så handlar det om 2045-2050. Så att åtminstone under den tiden så bör man vänta. För då gör vi faktiskt en stor åtgärd. Vi skulle öka inbindningen per år med ungefär netto, om man räknar med skillnaden mellan den ökade inbindningen i skogen och den minskade inbindningen i samhällspoolen av kol, mm, så handlar det om ungefär 100 miljoner ton mellanskillnad. Och det är om du går från 95 till 0. Men skulle vi gå ner från, då säga, 95% avverkning till 70% avverkning, så hamnar man på en 30-40 miljoner ton i alla fall.
Mm.
Och det är nästan upp i nivå med Sveriges övriga utsläpp från alla andra källor. Jag tror det ligger på 48 miljoner ton. Någonstans
där.
Någonstans där. Så att, och skulle vi sänka till 60%, ja, då klarar vi det där. Och det gäller ju då att hålla i här då, mm, som till din fråga. vänta med de där avverkningarna under granskogen kanske då till dina söner får ta över den och sånt där. Då har man som privatskogsägare gjort en verklig klimatåtgärd alltså. Ja. Så är det.
För granar kan ju naturligtvis bli äldre än de här 80-100 åren. För det är ju också instruktioner från som bygger på idén om att man ska optimera. Att helt enkelt att då tar de inte upp lika mycket koldioxid längre. Då har de inte lika mycket tillväxt i det det egentligen bygger på. Och då kan man lika gärna skära ner dem, plantera nytt och så börja om igen.
Ja, men det är ju det att om du väntar 30 år där så kom de granarna som står där, de har ju redan barrmassan. Mm. De kom ändå, även om de planade ut lite i tillväxt, så kom de att lägga på sig mycket mer kol än vad du, om du skulle sätta in en liten planta och den ska hinna upp till 30 års ålder under samma tid. Den skillnaden är enorm.
Mm. De tar upp hela sin livstid.
Det är inte... De fortsätter att ta upp, liksom, det planar ut lite grann, men de här mast, alltså mätningarna som jag pratade om, den visar ju att på ekosystemnivå så sker ju liksom den här J-formade upptaget, men sen planar det ut och fortsätter på ekosystemnivå. Mm. Och det handlar väl om att du får nettoinbyggnad i mycel och man får ju blåbärsris och så vidare. Så att, och som sagt, det är ju inte bara träden vi ska se till, utan vi ska ju se på hela ekosystemet. Och avverkar du där till ett kalhygg, då får du ju den här totala nedgången i upptaget.
Då är min andra invändning är inte alltihop det här biogent koldioxid? Och alltså ingår det liksom i en evig kretslopp att jag ska vara försiktig med att inte släppa ut massa fossila grejer? Det kan jag fatta.
Så är det. Om vi skulle ha all tid på oss i världen, då håller jag med om att då är ju naturligtvis fossila utsläpp mycket värre än biogena utsläpp. För det ger ju ett nettotillskott till atmosfären av kol som har legat i flera hundra miljoner år i jordskorpan. Men det helt nya som har tillkommit det är att vi kan inte passera de klimatmässiga tipping pointsen då växthuseffekten blir självgenererande. Då hjälper inte att minska fossila utsläpp eller biogena utsläpp eller någonting. Då drar det iväg sin egen väg. Mm. Så därför har vissa biogena resurser passerat bäst före datum och det gäller skog i Sverige. Medan andra, om vi pratar om Salix biogen, alltså salixodlingar, de har ju en omsättning på 3 år eller hampa på 6 månader. Mm. Så de ligger fortfarande inom tidsfönstret och där är inga problem. Och likadant om vi tar igen rester från jordbruket eller biogas av gödsel och så vidare. Sånt, det har ju en omsättningstid. Mm. Skulle vi ta igen och ersätta mycket som man gör i Tyskland, att man använder halm för att göra papper, så får du också ut svartlut som en restprodukt. Men det kommer ju tillbaka nästa år. Så den utsläppet från pappersfabrikerna i Tyskland är inget klimatproblem på samma sätt, på det sätt som utsläppen är från Sveriges pappersfabriker, ungefär 30 miljoner ton per år. Mm. Det är ju sånt som inte hinbindas in på närmaste tiden innan vi ska klara klimatmässiga tipping points. Så tidsfaktorn gör det här.
Med tidsfaktorn som skiljer dem.
Ja, tidsfaktorn skiljer de olika biogena. Och därför så bör naturligtvis då, nu finns ju ekonomer som har tagit fram grunderna för det här tänket, hur hemskt mycket mer man måste lägga i koldioxidskatt för att klara de här tipping pointsen och så vidare. Och är att undvika att vi överskrider. Och likadant att man beroende på tidsfaktorn också ska ha mer eller mindre ersättning för att ha kvar biogena material. De här som har 1, 2 eller 5 års omlöpningstid, där finns ju inget skäl att ersätta de här för det här. Medan då där du har kanske 80-100 år som en skog i Västernorrland. Mm. Ja, de ska ju ha hög ersättning motsvarande hela koldioxidskatten.
Det finns ju liksom också en del av det här då, tidsaspekten, som förändrar lite. För när vi pratar om liksom den svenska, ska vi kalla det för innovationsstrategin i någon slags bred bemärkelse. Det känns som att alla industrier ska lösa allting just nu med skogsråvara. Våra kläder ska vara tencel som kommer från skogsråvara. Vi har papper, vi ska göra saker som har plast, ska vara papper. Trä ska användas mer i byggnader, vi ska hit och dit. Alltså det är hela tiden ska alla hämta grejer ur skogen. Och det krävs inte så avancerade beräkningar för att konstatera att så mycket trä som alla vill ha finns inte.
Nej, så är det. Då handlar det ju om liksom att utifrån olika variabler optimera vad och hur ska vi avverka. Jag menar, vi kan göra selektiv avverkning. Tar man bara ut 25% gallring, så över den närmaste tiden så har du ju du har ingen större nettoförlust i inbindningen. Däremot förlorar du på samma sätt som vid kalavverkning och det delar av trädet som blir koldioxid. Mm. Men ska man använda det och kanske då, ja, till att göra möbler, men om vi bygger hus till exempel av limträbalkar som man mycket diskuterar då, så för att det här ska fungera för klimatet så måste de husen också vara klimatneutrala eller klimatpositiva. Mm. För man kan ju inte bara ha en relativ decoupling som man säger, utan det måste ju vara en absolut decoupling. Mm. För annars så kan ju bara, oavsett om vi har betong eller trä i väggarna, så får du ju ändå ökade uppvärmningskostnader eller luftkonditioneringsutsläpp liksom. Så det räcker inte för att stanna med analysen kring de här biogena frågorna och så vid svenska skogen och svenska skogsindustrin, utan det här är livscykelanalyser där du måste ta in exportländernas situation och så vidare. Mm. Hela vägen för att få den rätt då.
Men svaret på frågan är, det kommer inte att räcka till?
Nej, det kommer ju inte att räcka till, och det här finns ju beskrivet i rapporter och så vidare som har kommit från Skogsstyrelsen och så.
Men jag känner, jag menar, den svenska, jag kan väl ana ditt svar, ska jag säga. Men den svenska debatten är ju lite, den skiftar åt ena och andra hållet. Det är inte så mycket försoning eller att man kan enas om saker och ting. Liksom. Vad tänker du när du ser den svenska debatten? Vad är det som liksom?
Ja, det gäller ju som övrigt i världen, hör jag på att säga, att man ser ju till sina kortsiktiga ekonomiska intressen i första hand. Det gäller ju också oljeproducerande länder liksom. Mm. Så att det är samma problem där, att kunna sätta sig ner i tvärvetenskapliga sammanhang där också skogsägare kommer in, privatskogsägare och sådana, och sen i lugn och ro diskuterar sig fram till något som är rimligt. Mm. Och som jag ser det, rimliga är ju nu att vi måste tänka på kommande generationerna och undvika en självförstärkande växthuseffekt.
Ja.
Det är ju där som fokuset bör ligga liksom. Mm. Och jag menar att en skogsägarförening eller ett skogsaktiebolag där ägs skog gör vinster från ett år till annat. Då måste vi försöka fundera på om det är rimligt att det ska få gå före, va? Som är idag.
Ja, samtidigt precis tycker jag att det är viktigt att påminna sig om att det finns den främsta orsaken till att man avverkar skog är att man behöver pengar. Så att rika skogsägare som har pengar på banken avverkar sällan så mycket som de som är helt nya och har höga belåningar och så vidare.
Liksom. Ja, så är det.
Vilket ju innebär att med erkänner man det, så tycker man att klart skogsbolagen ska tjäna pengar, men de kanske inte ska behöva tjäna pengar på att skära ner skogen.
Nej, det, man får ju se sig om då. Hur ska man göra det här istället? Liksom? Hur ska vi klara det? Och det, ser vi till hela svenska samhället, så är ju skogssektorn står ju för ungefär 2,5% av BNP och 2% av sysselsättningen. Och det är ungefär 300 000 personer som äger skog, alltså 3% av befolkningen. Så det är ju ganska små tal det här man bör prata om övergripande ekonomi kring det hela. Däremot om man ser till den enskilde skogsägaren, om vi ser till en kommun som Sundsvall, där är ju många anställda inom, ja,
i den offentliga,
ja, i det här pappersindustrin som finns där då. Mm. Men de som jobbar i skogen, 16 000 personer, liksom, det är ju ungefär lika många som kommunanställda i en större stad. Så det har ju varit en stor ekonomi, och Norrlands inland befolkas ju av skogsbrukare förut, skogsavverkare. Mm. Men de har ju rationaliserats bort. Jag tycker att man måste väga att det faktiskt är det största klimatutsläppet vi har i Sverige. Det är det största hotet mot biologisk mångfald. Det är det största hotet mot rennäringen och så vidare. Mot de här, ja, vi ska säga, ekonomiska, relativt små fördelarna man nu får från skogsbruket. Mm. Så att det är ju där som en politiker börjar sätta sig ner och fundera, vad håller man på med egentligen?
Ja, vi har ju såklart de klassiska paradgrenarna av liksom export av timmer och även pappersmassa. Men som du säger, det går ju att göra på annat sätt. Det kan inte vara några stora investeringar. Det är väl någon miljard hit eller dit. Små pengar med andra ord. Som man behöver investera för att ställa om från att ha skogsråvara till att ha halm eller ha liksom annat.
Ja, man borde i alla fall undersöka den möjligheten. Att kanske då, om vi säger då att vi har stora producenter av halm i Frankrike, Tyskland, kontinenten. Och sen då har vi då mycket pappersfabriker i Finland och Sverige, de nordiska länderna. Och hårdpressad halm skulle man kunna kolla om det funkar liksom. Sen måste man ju ha kvar en del kor som binds in i jordbruksmarken också. Mm. Och har vi den här härvningen så att vi lämnar rötterna, så man ser till att man bygger upp humusen så att säga, åkern, det är också jätteviktigt. Och det blir ju en trade-off där. Mm. Och det här är ju inte jag säker på, det är ju min idé liksom, att det här borde undersökas. Mm. Man använder ju i Kina och Indien, USA, Tyskland och så vidare, halm då. Ordet papper kommer ju från papyrus, och det var ju liksom vass i Egypten där man började göra papper. Så att det här har man ju kunnat liksom i många tusen år.
Det här med att göra papper på trä,
det, det är ju det som är det nya. Va?
Ja.
Så att, ja, så ser det ut.
Om man skulle fråga om, liksom, som jag ofta gör, att det är några böcker som har inspirerat eller påverkat dig, för den som vill fördjupa sig mer inom detta.
Lisa Röstlunds bok om skogslandet, den kom väl för något år sedan. Och hon har gjort djupintervjuer med folk från skogsnäringen också. Och olika grupper i samhället. Så den vill jag väl rekommendera om man ska läsa någon bok nu direkt. Så det jag nu har pratat om, det baserar ju mer på vetenskapliga artiklar. Mm. Och IPCCs rapporter och sådär. Och tyvärr så kanske de är lite mer komplicerade, men
vår publik är nördigare än du tror, tror jag.
Ja, men alltså jag utgår ju mycket från 1,5-gradsrapporten. IPCCs 1,5-gradsrapport om det här med tidsintervaller och när vi måste klara Parisavtalet och sånt. Jag skrev en artikel för några år sedan i Journal of Sustainable Forestry om hur vi ska lägga om svensk skogsbruk för att få fler ekosystemtjänster till exempel. Den kanske också kan vara någonting.
Ja, jag skriver in det, allt länkar vi till allt här såklart i anteckningarna. Och kanske ska vi också passa på att liksom för den som inte har riktigt satt sig in i hur komplex skogen är, just Susanne Simards bok som heter Allt jag lärt mig om träden. För det är en fascinerande berättelse. Den är också väldigt, väldigt bra skriven, men också att mycket av det man tror om att hur, här står ett träd och den har ingenting med något annat att göra. Liksom den ger i alla fall en inblick i den komplexiteten som är långt bortom det man kanske har tänkt sig.
Ja, det här att träden kommunicerar med varandra, det är ju känt sedan långtidsforskning. Min gamla professor Mats Hagner, han beskrev ju det här, och då han utvecklade sin naturkulturmetod så utgick han ifrån att vi har ett flöde under marken också, mellan träd och planter och så vidare.
Just det. Vi länkar till det, allt detta. Men då sätter vi punkt här. Tack så mycket.
Tack ska du ha. Tack.
Det där var Stig-Olof Holm, och en grej jag har tagit med mig efter intervjun är hans resonemang om tidsaspekten. Den har jag inte tänkt på innan, alltså, eller jag har inte på det sättet. Vi har nog tänkt bara direkt om växthusgaserna vi släpper ut är biogena, men han har förstås rätt. Vi måste minska alla gaser på alla sätt vi kan. Och då innebär det också att vi måste låta en större del av tillväxten i skogen stå kvar. Känner du någon som äger skog kanske och som du tänker den här personen skulle nog tycka att det var kul att lyssna på det här? Använd då dela-knappen i poddappen, skicka till dem och hjälp dem läsa någonting nytt. Att fråga en kompis eller få tips av en kompis är ju ett av de vanligaste sätten man lär sig nya grejer, har vi sett. Producerare för avsnittet var Andrea von Essen. Klippningen stod Jens Back för och mixningen gjordes av Stradio Studios. Nästa gång, ja då får du lära något annat eftersom ger dig perspektiv på ett aktuellt ämne som är bra då. Vi hörs!